Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter inte här med min gode vän
Filip Strömbäck. Hur mycket tycker du om att säga att du inte sitter här? Det är liksom som med eftertryck. Varje gång du är på resande fot så säger du det med eftertryck. Som att du är någon jävla globetrotter med svart kort och tillträde till alla lounger i världen. Är det så?
Ja, det vet vi att jag inte är. Där kan vi ju börja. Utan tack vare sociala medier så är det väldigt lätt att ge ett intryck
av det.
Intryck av att man är det.
Ja.
Jag möter ju fortfarande folk på stan som... Inte du i Verbier?
Ja, visst är det här.
Och vi var där i... Ja, och vi var där... Vad var det där? En natt, eller?
Det var till och med i januari, var det inte det? Eller när var det?
Så är det. Och sen suger de, och så mycket throwback Thursday.
Man kan ha varit i Miami för 50 veckor sedan, men man kan ha material... I 50 veckor framåt.
Ja, och det är jättekul att skapa illusioner.
Var är du nu någonstans då?
Jo, innan jag avslöjar det helt och hållet så vill jag bara säga att det här är nog den gången jag sagt och jag sitter inte här med min gode vän som jag mår bäst.
Vad menar du då med bäst?
Nej, alltså platsen jag är på är den av dem vi har spelat in på andra platser som jag tycker mest om.
Och nu pratar du inte om landet, staden, utan jag fattar ju, när du säger det där så fattar jag att du är på något jävligt... Åh, vad störigt! Du är ju på något så här skithärligt hotell eller någon klubb. Du är på någon klubb.
Nej, inte. Just nu är jag på ett hotell faktiskt. Vi kan avsäga det, jag är i Paris.
Såklart.
Och jag hävdar ju... Vi gjorde ju en väldigt trevlig podd om London.
Ja.
Där vi gick igenom gatorna i London ur ett mer sartoriellt perspektiv. Alltså... Där gick vi igenom hur man skulle uppleva London shoppingmässigt nästan.
Vi var inte på German Street, det ska vi. Det ska vi.
Nej, det var vi inte. Men, men Paris är elegantare än London, måste jag säga.
Varför då?
Alltså socialt, rent socialt så är det elegantare än London. Därför det är en sån, alltså atmosfären här. Jag är ju klubbad för att jag är så tagen av den här stan.
Varför? Nu,
jag har haft enorma privilegier. Jag har bara varit här i knappt 24 timmar. Jag ska snart åka härifrån. Och jag har varit på Café Fleur. Som är, har ju legat där i flera hundra år. Och, eller inte flera hundra år, men i 100 år. Och vi såg Sofia Coppola satt bredvid oss. Det är lite kul med sån här liten kändisspotting.
Henne hade inte jag känt igen. När du säger namnet, det är ju en sjukt stor kändis. Men jag hade aldrig känt igen henne. Är hon blond eller mörk? Mörk såklart.
Mörk och väldigt liten. Extremt liten.
Så säger man alltid om kändisar. Jag mötte, vad heter han? Steven Tyler.
Ja.
På Saks på Fifth Avenue i New York en gång. Han var också pytteliten.
Otroligt märkligt. Och ja. sen så hade vi privilegiet när du sa klubb. Idag har jag är här och hälsar på lite kusiner och sådär. Och då har vi varit på The Jockey Club och ätit lunch.
Vad är The Jockey Club?
Det är en upplevelse av stor rang, helt enkelt. Det är, alltså vi har ju pratat mycket om klubbar i våra poddar.
Ja.
Och jag har till och med fått frågan om jag är medlem i någon klubb. Och nu kan jag ju faktiskt säga att jag är medlem i Nya Sällskapet i Stockholm. Sen bara några veckor tillbaks, vilket är ju kul också.
Har du blivit introducerad?
Nej, på fredag, imorgon. Ja. Övermorgon ska jag bli introducerad.
Trevligt. Grattis får jag ändå säga till medlemskapet då.
Tack så jättemycket, och det är jag väldigt glad för.
Har de ett fint medlemskort? Men,
nej, de jobbar vare sig. De har ingen hemsida, de har inget kort, de har inget någonting.
De har en matrikel?
De har en matrikel.
Är den fin?
Alltså menar du innehållsmässigt eller estetiskt?
Estetiskt.
Den är väldigt enkel, vilket är väl fint i sig, får man säga.
Ja, det är det.
Men The Jockey Club, det anser jag är världens tredje svåraste klubb att komma in på.
Vad jag älskar när du ska teoretisera om det där. Vadå anser jag är världens tredje svåraste klubb att komma in på? Vad har du satt upp för kriterier för att komma fram till den här rankingen?
Nej, men det är nummer ett vad man har läst och vet, och nummer två vad, alltså det är vilka som minst vill ha dig som medlem.
Ja.
Om man säger så. Ja. Om du förstår vad jag menar.
Ja. Så det är egentligen det enda kriteriet. Den klubben som minst vill ha dig som medlem, den är svårast.
Den är svårast.
Men hur vet man att de minst vill ha en då?
Ja, men det har vi, jag tror jag berättat lite. Du har ju Whites i London som är nummer ett.
Ja.
Och där
de
är
de vill inte ha någon heller.
De vill inte ha några medlemmar egentligen. Att om du som medlem rekommenderar någon, så måste du skriva upp, sätta en lapp i hallen, och så måste du få inom ett år 100 signaturer. Och får du inte 100 signaturer inom ett år, så åker du själv ut i klubben som har rekommenderat den här personen.
Så uppbyggd för, och det är bara män antar jag också.
Ja, ja, vi pratar ju om sådana klubbar
uppbyggd
nu.
Uppbyggd för så här ängsliga, grabbiga män som bara, nej fan jag vågar inte. Alltså jag gillar ju dig och så, men nej jag vågar inte. Är det någon som någon gång har rekommenderat någon?
Nej, inte. Jag har en syssling som är medlem.
Ja.
Men han vet inte själv hur han kom med riktigt. Utan det bara händer. Det är oftast så bara uppenbara sig sådana här medlemskap.
Ja.
Alltså, du kan inte göra så mycket åt dig själv. Och sen har du nummer två som är Circolo de Caccia i Rom.
Mm-hmm.
Och där vet ingen hur man blir medlem.
Varför inte den svårast då? Varför har du inte den som etta?
Nej, jag tror att den ligger i Rom.
Alltså platsen gör sitt också. Det är högre konkurrens i London än i Rom.
Exakt.
Det är lite som och att man är coolare om man är världsmästare i tennis än i curling, eller?
Exakt. Och den i Rom, där är det ju så. Det enda storyn jag har där, det har jag nog berättat någon gång förut, det är John Paul Getty, oljemiljardären.
Mm.
Han blev ju nekad medlemskap för att de tyckte han var för tacky. Och alltså, han hade en livslång fade med den här klubben.
Ja.
Men sen fick vi reda på att då, där jag åt lunch idag, som heter The Jockey Club.
Hur kom ni in på den här The Jockey Club? Får jag bara fråga det först?
Ja, min kusin är medlem, så han tog oss på lunch.
Okej. Okay.
Och då, den ligger mitt emot israeliska ambassaden, så redan där började ju upplevelsen rätt häftigt, för att hela jävla området är avspärrat. Det står snutar med k-pistar och du får inte gå på gatan. Och så plötsligt, men så min kusin vinkar till snuten och bara, nej, we are just going to the jockey. Och han bara, ja, welcome. Och det, bara redan där fick man en känsla av att man fick poliseskort in på klubben.
Ja.
Och sen kom vi in på den här klubben och då visade det sig att vi är ju bara gäster. Så vi får inte tillträde till hela klubben. Och så kom vi in där och så sitter vi och äter en van... Alltså, jag måste säga, väldigt ovanligt. Maten var väldigt god också.
Men det är brukar du, de det brukar, det, framförallt är det ovanligt att du brukar kommentera mat överhuvudtaget.
Ja, det var nog bara, jag upplevde nog maten som så god för att jag tyckte stämningen var så fantastisk.
Ja, kommer du ens ihåg vad det var för mat?
Ja, vi åt fisk ja. Till förrätt.
Ja.
I någon form tatar fisk.
Tatarfisk.
Sen till varmrätt så åt vi sparris inlindat i bacon. Ja. Och till eftervett någon choklad.
Bara? Åt ni bara sparris inlindat i bacon som varmrätt?
Ja, men det var ju fyra rätter.
Ja, och vad sa du? Och sen då?
Och sen var det ost och sen var det efterrätt.
Ja.
Och så drog vi hertigen av Bedfords skämt om att man inte har fiskbestick där, för det fick vi ju till.
Det var lite synd. Hade de inte fattat det?
Nej, men klubben är grundad på 1800-talet, så att det är okej.
Okay. Aha.
Ja, hade den varit grundad på 1700-talet hade det varit märkligt.
Ja.
Men där berättar de att då för att väljas in på den här klubben, så det som är unikt med den är att det inte finns någon kommitté som väljer in. Utan att du, alla medlemmar samlas en gång per år och röstar.
Hur många medlemmar pratar vi om då?
Runt 300-400. Och
var samlas varje, de?
I en stor sal där som inte vi fick se för att vi inte var medlemmar då, utan vi fick sitta i gästmatsalen.
Mm.
Och då är det varje nej-röst räknas som 9 röster.
Mm.
Och varje ja-röst som en röst.
Mm. Och vad sa du? De var 300 medlemmar?
Ja.
Och det måste vara majoritet ja räcker, eller?
Exakt. Men så om 100 röstar nej så är det 900 nej-röster mot 200 ja-röster.
Alltså varför ska de göra saker så komplicerat, Frankrike? Varför säger de inte bara att man
det är helt bisarrt.
Alltså helt sjukt. Varför kan de inte bara bestämma att det måste vara 9 gånger så många ja-röster som nej-röster?
Det var ju faktiskt kloka. Briljant. Att man måste ha 9 gånger så många röster för att komma in som jag. Så det är klart. Det är som vänstertrafik. Det är faktiskt.
Men de är inte kloka ju. Det är och där kan inte tillträda många per år.
Nej, det är troligtvis inte. Och sen hade de 2 vackra skyltar när man kom in. Om medlemmar som hade dött i första och andra världskriget. Som var ju väldigt vackra och hyllning.
Ja.
Men nu går jag nästan för långt här i podden i min snobbism. Men
nej, då, du kan, inte, ja, men du då kan var aldrig gå för långt.
Och då visade det sig att 90% av alla som hade dött i både första och andra världskriget var grevar som det stod framför.
Alltså 90% av dem som var på väggen där?
Ja, och ja. Då sa man, nej, man ska ju inte vara greve på den här klubben för att då dör man i krig. Ja, sådana.
Ja, vi har fattat.
Ja.
Är det här en klubb som man... För jag har ju förstått att, jag kan inte jättemycket om Frankrike, men jag har förstått att Frankrike är egentligen kanske världens mest liksom noblessland, trots att de inte har någon egen adel längre. Men de är ju extremt förtjusta i blåblodighet och tradition.
Ja, men där sa du faktiskt lite fel.
Nej, okej, berätta.
Ja, det för skillnaden är att i Tyskland och Österrike, där har de ingen adel längre. Den är lagligen avskaffat och det är olagligt att föra titlar i de länderna.
Mm.
I Frankrike så är adeln aldrig avskaffad eller någonting. Den är erkänd och accepterad.
Mm.
Och det finns mer eller mindre ett ministerium där du ansöker om dina titlar när din far har passerat då.
Okej.
Okay. Så att den är det är som i Finland. Det är republik, men den finns.
Aha.
Fast det skapas inte nytt.
Det är en republik med adeln då.
Exakt. Men det börjar ju bli känsligt även här nu. Alltså jag vet att David Cameron var ju medlem i Whites. Och när han blev premiärminister fick han avsäga sitt medlemskap i Whites.
Varför då?
För att ja, men det ansågs till och med i England inte politiskt korrekt. Vilket jag köper, därför det jag håller med om. Jag är personligen väldigt emot att de här klubbarna inte släpper in kvinnor. Jag tycker det är skit weird.
Ja, jag vet inte. Jag tycker väl ändå att det finns massa olika typer av forum.
Nu ska vi se hur du målar in det i det här hörnet och tar det ut sen.
Det finns massa olika forum. Både för män och kvinnor och blandade forum. Och jag är ganska liberal och tycker väl att vill man ha en klubb där det bara är män som ett kriterie, den lät ditt bi. Likväl som om man vill ha en klubb där det bara är kvinnor som ett kriterie, så lät ditt bi.
Det är helt sant.
Ja, för, och, det, och just de här tycker jag lite, det är lite kul med historien ändå, att det har funnits länge.
Jo, det är det på ett sätt. Och sen där vi satt i gästmatsalen, där var det ju 50-50 män och kvinnor. Men sen så gick vi, sen skulle vi dricka kaffe efter det. Och då begärde vi oss ut på gatan igen. Och så gick vi till ett palats som heter hotell. Och hotell på franska betyder ju palats, inte hotell alltså. Och, ja. Eller villa så att säga. Och då gick vi till Hotel La Paiva på Champs-Élysées, som är mer känt som The Travelers Club.
Ja. Och detta gjorde och, ni efter ni hade varit på Jockey Club. Hur hade varit det för klädsel på Jockey Club?
Slips måste man ha och kostym.
Och om man inte har det, får man låna det där då i garderoben?
Man har det.
Ja, där ser man.
Ja, jag tror inte att de har några utlåningskavajer på.
Nej. Och, för det är väl ganska vanligt annars att man får så här,
ja, det är på Bahamas har jag varit med om det en gång. Pappa blev tvingad att låna en kavaj. Så det var den stelaste middagen jag ätit i hela mitt liv. Pappa njöt inte av den middagen, om vi säger så. Men skillnaden är, det som är intressant då, är att Travelers Club, det är en mycket vackrare byggnad.
Det är också en medlemsklubb alltså.
Det är också en medlemsklubb som har utbyte med sällskapet i Stockholm. Och, men Jockey Club är mycket, anses socialt finare, fast inte lika vacker byggnad. Så där i har du en komplikation, vilket du då... Min kusin har valt, löst det här genom att vara medlem i båda två.
Ja, ja, ja. Det kan jag tänka mig en ganska vanlig företeelse.
Ja. Och sen så faktiskt... Så
röker du nu samtidigt som vi pratar?
Nej, nej, inte jag.
Jag tyckte jag hörde ett utblås.
Ja, men det
det var någon annan.
Ja, jag kanske. Det var någon annan.
Ja, okej. Men vi tar tag i det sen när du kommer hem. Paris är en rätt chic stad, upplever jag. Vad har man på sig när man strollar omkring? Alltså jag såg en bild på dig där du går runt i dubbelknäppt kostym, slips och skjorta. Fast det är för att ni har varit på den här klubben ju såklart.
Exakt. Och, men det jag älskar med Paris är att det är en av de få platser på jorden där jag känner att man kan ha på sig precis vad man vill. Och ingen tittar upp eller ner på dig. På grund av vad du har på dig. Utan
men det är för att de skiter verkligen... i dig. De är så arroganta. De bryr sig inte om dig.
Ja, och men det där är också en myt. Fransmän är inte otrevliga. De är bara arroganta. Och arrogant. Alltså är du arrogant mot en arrogant människa så blir de ju trevliga.
Berätta, hur löser man det problemet?
Nej, men det är ju så här. Jag har en gammal story när jag satt på Café Fleur för en massa år sedan. Och så sitter jag ensam där. Och så försöker jag beställa en gin och tonic. Och jag pratar inte ett ord franska till min stora sorg. Så att jag säger, excuse me, could I have a gin and tonic? Och jag får ingen respons överhuvudtaget.
Nej.
Han skiter mig så hårt så att det går inte att förklara. Och sen efter 20 minuter så tänker jag så här, nej, det kan ju inte vara så här löjligt. Så jag bara, ursäkta, säger jag en gång, eller excuse moi, säger jag då. Och han bara, oui, och säger jag, un gin tonic? Och han bara, oui, oui. Så att det... så där har du, alltså du får ju bara vara lika fånig tillbaks. Så funkar det liksom. Och sen tror jag också att du, det är ett av de få länderna där du får prata över huvudet på folk. Och det är helt okej. Alltså när de börjar nonchar dig så skiter du i att de nonchar dig. Och så bara fortsätter du mala på. Och de tar in det du säger, fast det syns inte.
Nej, men det är nog sant. Ja, men jag tror att jag förstår vad du menar. Men om man, inte, om man inte har varit på, vad heter det, The Jockey Club på dagen och spenderar en dag i Paris, vilket jag hoppas att vi ska göra nu tillsammans, även om inte jag är där då. Så
det ska vi absolut göra. Vi ska äta lunch med kusin på Jockey Club.
Vad har man på sig?
Jag är ju en, i Paris en kavajmänniska. Jag skulle aldrig ha jeans i Paris. Utan jag tycker Paris är en stad där jag uppskattar att klä upp mig väldigt mycket. För att det finns ju ingenstans, alltså bara att gå omkring i Paris. Du kan gå i timmar och kvarter efter kvarter efter kvarter. Och du ser ingenting fult. Ibland dyker upp en brutalistisk fastighet. Men till och med den på något jättekonstigt sätt är snygg. Trafiken är vacker. Alla människorna är så snygga. Fast de inte är det vi kallar för i Sverige snygga, utan de är så mycket män.
Vad är det vi kallar för i Sverige snygga? Det vill jag gärna höra.
Oj, nu blev det jobbigt.
Ja, please explain.
Jo, men det jag menar, i Sverige så är den perfekta fasaden väldigt snygg. I Frankrike känns det mer som att man låter...
Vad är den perfekta fasaden? Kan vi inte bara...
Ska vi gå igenom det här riktigt?
Jag bara snälla en gång.
Ja, nej, men jag tänker liksom att allting sitter exakt där du ska. Du ser likadan ut som alla andra. Och...
Det är väl med det, att det är väldigt uniformt,
ja,
i Sverige.
Men alltså, i Frankrike så tycker jag att du genom både klädsel och rörelser och gester låter din personlighet göra dig vacker mer än de sakerna du har på dig. Förstår du lite där vad jag är ute efter?
Fast de gillar ju förtjusande vackra saker också.
Ja, men de på något sätt, de bär det med en, det är den här arrogansen kanske. De bär det här med en avslappnadhet och just arrogans som vi kanske borde lära oss lite av. Som gör det hela ännu mer... Alltså hela Paris är ju nästan erotiskt. Jag vet inte, det kanske är ett märkligt ord. Men det
är... Jo, men det är ja. Det ju. Romantiskt och erotiskt.
Och sen, det är nästan lite ointressant att prata shopping i Paris. Därför att det, alltså, i London så har du ju mer tips än de här små udda ställena. I Paris är det ju de stora modehusen.
Men det måste ju finnas massa småttigt och udda där också. Och, men det är kanske inte lika för oss välkänt.
Nej, och det säger jag nog egentligen bara för att inte jag har en aning om var de ligger.
Ja, men det var det jag tänkte säga. Du vet var Chavez ligger, punkt.
Ja, lite så.
I Paris är det bara den här klubben som räknas och något specifikt hotell och Chavez.
Exakt, sen så... lite så. Och Hermès.
Och Hermès. Ja. Har du varit på Hermès sen?
Nej, inte den här gången. Det får bli nästa gång. Och en god vän till mig köpte en näsduk på en Charvet idag. Det var ju väldigt trevligt.
Åh, oh, vad härligt.
Ja, lite mindre färgglad än vad jag själv hade önskat kanske. Men det är en färg... Jag ska lägga upp lite bilder sen. Det är en sån färgbomb att gå in i den här butiken. Det är helt underbart alltså.
Ja, vad härligt.
Ja, men det är, återigen så tycker jag, min upplevelse av Paris är att det är världens elegantaste och levnadsglada stad, tycker jag. Men jag skulle vilja veta lite, vad är din, även fast du inte är här nu, vilket är till min stora sorg. Vad är din, vad berättar om Philips Paris?
Jag var i Paris för massa år sedan för att hälsa på ett ex som jag var kompis med, som jag fortfarande var lite förtjust i. Alltså på ett så här, jag vet inte på vilket plan egentligen. Och flög ner till Paris på samma flyg som min nuvarande fru. Och vi satt mitt, eller bredvid varandra med gången emellan. Mm. Och vi var inte tillsammans då alltså. Det var innan, men vi kände varandra. Och höll lite hand så här över gången. Och, i Paris så föddes liksom den här betuttande kärleken för henne, tror jag.
Om jag hör dig rätt nu,
ja,
så har ju du ett minne som jag blir glad och positivt, som jag kallar det för, avundsjuk på något så in i helvete. Du menar att din kärlek till Jenny uppstod i Paris?
Det fanns innan, men det blev väldigt påtagligt där, för att eftersom jag åkte dit för att hälsa på mitt ex, och det gör man, alltså även om vi var kompisar, men man gör ju inte bara det sådär.
Nej.
Om man inte tänker kanske någonting annat också.
Mm.
Men när jag väl var där så kände jag, men det här är ju väldigt, det är ju väldigt mysigt med Jenny.
Det är ju fantastiskt, så du kan alltså med, utan att fejka det, säga som Humphrey Bogart: we will always have Paris.
Ja, nu när vi pratar om det så. Jag har inte tänkt på det så tidigare. Vi har aldrig pratat om det heller, jag och Jenny, tror jag. Men det är så.
Det är fantastiskt.
Och vi var ute jag var på en superhärlig kubansk restaurang med min kompis Stina. Och sen så var vi på den här nattklubben. Heter den Le Bain Douche? Hette.
Ja, Le Bain Douche. Oj.
Där
kan
var
vi prata
vi.
Lite om sen. Ja.
Där var vi. vilket var skitkul. Det enda avbrett jag kommer ihåg med den helgen var att, och det vet jag fortfarande består, att det är omöjligt att få tag på taxi i Paris. Det är så himla få licenser.
Jag tycker tvärtom.
Jaha, okej. Okay. Men då kanske det har förändrats. Det var någonting med att det var väldigt få licenser. Det var väldigt få som körde taxi. Sen har jag varit där en gång till med Jenny. Bara med Jenny. Och hade en superhärlig upplevelse på ett litet museum som bara visar Monet. Där vi satt bara på en bänk. Det är ett väldigt enkelt museum med bara en handfull, kanske 20 målningar. Så stora nekrosmålningar, du vet. Sådana här 25-30 meters långa nekrosmålningar. Yes. Och bara satt tillsammans på en sån här bänk och tittade. Det var inget folk och väldigt lugnt och skönt. Som var helt underbart. Och sen så sprang jag in precis innan stängning och tittade på Mona Lisa, vilket var sådär.
Och sen så blir man besviken när man tittar på Mona Lisa.
Ja, det var ju väldigt trist alltså. Och sen har jag ju den här sista upplevelsen när min syster gifte sig i Paris då.
Ja, och den har det låter ju magiskt.
Det har vi pratat om, det var ju superhärligt. Och nu, jag hoppas vi åker dit ofta, för de har skaffat en lägenhet på något sätt. Min syster och hennes man, som de delar med andra, så man kan åka dit lite då och då. Så det kan vi göra någon gång.
Vänta, har de en lägenhet i Paris?
Ja, de har i alla fall någon form av andel. Jag vet inte riktigt hur det går till.
Det här ska vi ju knappt prata om i podden, men nu ska ju du och jag i Paris en gång i veckan.
Ja, exakt. Jag tror inte de har så många veckor, men vi kan nog definitivt utnyttja den.
Det är ju fantastiskt. En hälsning då till Philips syster att vi lånar gärna våningen i Paris.
Och jag har några andra reflektioner som jag tycker är värda att dela. Det är ett exempel på vad jag tycker är härligt med Paris. Första gången jag var där hatade jag stan. Andra gången jag var där med Jenny blev jag förälskad i stan. Och nu är jag betuttad, för jag gillar det här att gå på gatorna, titta omkring efter lyxbilar. Ja. De är buckliga. Folk kör in i varandra.
Men för bilarna är ju till för att användas.
Ja, men de har ingen respekt för sånt. Så att det är väldigt få som har så här flådiga bilar, för att det är så jävla bökigt. Och det är lite kaosigt och lite bökigt, och det är konstiga kvarter och knepigt att hitta. Och man vet inte riktigt var man
ja,
är.
Men du bumpar en bil lite grann om du...
Ja, man bumpar, måste... ja, men det gör ju alla. Ska de flickparkera så bumpar de fram och bak och så. Det är mysigt på ett sätt.
Det är ju världens bästa land det här. Det går inte att säga något annat.
Jag älskar din positiva inställning också. Just nu är du där och då är du världens bästa. Det är ändå härligt. Det är en inställning till livet som du får väldigt mycket energi av. Det här med att där du är för tillfället är det bästa.
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer, som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem, e-Power 48V, och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Det här är ju ändå en stiljournal och inte kanske så mycket en kärleksjournal eller en politikjournal, även om vi gärna ger oss åt det hållet ibland. Vad är det som gör Paris stiligt om du försöker plocka ut essensen ur det?
Och när du ställer den frågan, då menar du inte, därför det finns ju faktiskt ett emotionellt stiligt och ett ytligt stiligt.
Jag pratar ytligt.
Ja, då är det ett. Alltså jag skulle vilja jämföra faktiskt Paris och Madrid rätt mycket. Mm. Därför att folk är...
Är det en klass... kan vi bara stanna där? Är det en klassfråga att säga Madrid eller Madrid?
Aldrig reflekterat över det. Jag visste inte att det var en frågeställning. Men... så då är väl det enkla svaret ja.
Jag ber om ursäkt för onsandet i bakgrunden. Jag är på Acast och spelar in ja. Och här är det en jävla fest ikväll. Så att de håller på att förbereda för det här.
Just det, den kanske vi ses på sen. Men
ja.
Det är, om vi går in på det rent sartoriella så är det ju självklart. Paris är ju modets huvudstad. Givenchy, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld och så vidare och så vidare. Men det är ju det kvinnliga modets huvudstad. Men det som jag gillar med Paris, de gånger jag har haft privilegiet att vara på några tillställningar i Paris som är både av moderformat och privat. Och nu pratar vi ett manligt stilmode till att börja med, så är alla männen är väldigt duktiga på den klassiska stilen.
Okej.
Okay. Och det de kallar för jag kan inte franska, vad heter stil på franska?
Stil.
Ja. Eller mod. Alltså,
det är mod.
Ju, de gillar... Ja, mod anglais.
Mod anglais.
Något som de har, är ju något som de har tagit till sig väldigt mycket och gjort till sin grej här. Mm. Så för dem är det ju inte det engelska
betyder
modet.
Det? Vad betyder mod anglais? Eller vad är det, om du ska försöka beskriva själva stilen med ord?
Då skulle jag säga väldigt klassiska dubbelknäppta kostymer. Och väldigt liten slipsknut. Men sen också på klubben här nu såg vi en äldre herre som jag antar var kompis med Gianni Agnelli för länge sedan. Han satt med klockan utan på skjortan och hade något som jag inte tycker är snyggt i vanliga fall. Han hade en tröja under sin kavaj. Mm. Men han lyckas göra det otroligt elegant för att han har, det är mycket färg på allting. Det här som okay. Vi försöker, alltså det är väldigt brittiskt. Det var en mintgrön kashmirtröja under en skitsnygg blå kavaj. Liten slipsnut, skjortärmen var lite långt framdragen med klockan utanpå. Han kanske var 75 år och har lagt ner väldigt mycket tid på, såg man ju på att idag ska jag se bra ut. Och det är den här jag gillar. Alltså, sprezzatoran, visst den kommer från Italien, men i Frankrike så har de nästan förfinat den totalt. För att här så är den inte lika utstuderad, utan här ser det verkligen ut som du bara har gått igenom garderoben och kommit ut på andra sidan väldigt elegant.
Jag tycker så det där för mig låter så obekant. För mig är Paris och Frankrike, kanske fransmän, franska män, mycket svart kostym, vit skjorta, svart smal slips och väldigt spetsiga, smala, svarta skor.
Ja, men det är ju, då äter du inte lunch på Jockey Club.
Nej, det gör jag ju inte. Om du promenixar omkring i London... Mm. Du behöver inte gå på Annabelle's eller på liksom var du nu än går för att uppleva ungefär samma stil. Men på gatorna i Paris är det ju ganska mycket... Jag vet inte hur man ska säga...
Jag inte riktigt håller med dig. För om du rör dig i sjunde, alltså ja. Saint-Germain och ja. Sjunde arrangemat, så det är en kavalkad av välklädda män, tycker jag.
Ja, men är de inte välklädda ur ett... alltså typ Givenchy-perspektiv. Dyra varumärken med konstiga detaljer.
Nej, jag tycker tvärtom. Utan det är mer om du rör dig bakom... Alltså om du rör dig upp till... Alltså bakom Louvren. Upp till Hotel Cost och Place Vendôme där. Där kan du hitta mer Givenchy-människan.
Ja. Det kanske är men just, så.
Ja, och det är väldigt... För just sjunde som är ju mitt absoluta favorit... hak då är ju eller hakplats. Där är väldigt klassiskt elegant skulle jag säga.
Ja.
Och där, men jag, får jag förberätta en, jag tror nog inte jag har droppat den här i podden förut. En lite named, det är lite tragiska omständigheter, men det är ändå en väldigt speciell upplevelse. Därför min fantastiska faster gick bort 2008. Och det här är också kontrasterna då, kontrasternas Paris. Och då var det begravning i Paris. Och då var det, begravningen var hemma hos hennes sons frus familj. Och de hade en, som mamma brukar säga, baracca grande här i Paris. Det vill säga ett väldigt stort hus alltså.
Och baracca grande.
Och efter begravningen så kommer vi in på borggård. Det här huset hade en borggård. Så kommer vi in på den. Och då står det två försilvrade humrar. Alltså bilarna. Alltså,
inte skaldjur.
Nej, inte skaldjur. Två enorma såna här hummerbilar försilvrade inne på borggården. Mm. Därför då visar det att övervåningen hyrs ut till Karl Lagerfeld. Så det är hans privata bilar. Mm. Och så kommer vi in i alla supermod-anglé då. Och sätter oss i de här fantastiska palatsrummen. Och har en, vad säger man på svenska, vaka liksom. Och, ja. Och, men det är ju den kontrasten mellan det här mode och eleganta. Och där har, det finns en fantastisk film som heter Prêt-à-porter med Tim Robbins i huvudrollen, tror jag, från 90-talet någon gång. Och där ser man ju på de stora modevisningarna, så männen, alltså de klassiska modeskaparna, de syr sina kläder, skjortor på Charvet och sina kläder på Savile Row. De gör inte sina egna kläder.
Nej.
Och det är ju den kontrasten jag fullkomligt älskar med Paris, som är lite unik för Paris.
Ja.
Om du förstår.
Det du säger att du uppskattar med Paris, det är att det är mer snobbigt London än London själv.
Ja, och det jag skulle säga att det är en helt korrekt. Alltså den meningen är helt korrekt.
Tror du att parisianerna själva skulle uppskatta den jämförelsen?
Det är alltså, om man skulle, den meningen du själv sa nu, tror jag att de skulle bli väldigt stolta över.
Det skulle de nog i och för sig bli stolta över. Vad finns det för fina franska familjer?
Oj. Ska vi göra två avsnitt nu eller? det vi diskuterade på lunchen var ju däremot mycket att alla brittiska, hela Storbritannien är ju skandinaver och hela Frankrike är ju tyskar och hela Sverige. Därför om du tar dem, alltså ta ett namn bara, hertigen av Beaufort, som är en av de läckraste hertigarna i, alltså dynastiskt läckraste i England. Han heter ju egentligen hertigen av Beaufort. Alltså det är ju franska, alla brittiska såna här fina familjer har ju franska namn. Ja. För att de kom ju över med William the Conqueror 1066.
Just det. I skeppet Navigio vill jag bara påtala. Navigio är ju alltså även namnet på den firman där jag jobbar.
Den banken du jobbar på.
Ja, googla och försök förstå om det är en bank.
Ja. Jag vill säga till alla lyssnare, alltså nu sitter ju vi och pratar om de här klubbarna som är svåra att komma in på. Men för att njuta av Paris, jag och när vi kom in här i Paris i en taxi igår. Så precis när man kommer till stadsgränsen så pekade vi direkt på, kolla på det stället. Som ingen aning om det. Det är ett hörn med röda markiser. Det ser skittrevligt ut. Och sen så sa vi om nästa ställe. Kolla på det stället. Det ser skittrevligt ut. Mm. Det är ju det här också, att allt i Paris är trevligt.
Ja.
Du behöver inte hitta det här hippa krogen eller vad det nu är, utan allt är trevligt.
Men det du beskriver nu är ju ytterst snobbigt och troligtvis inte alls billigt.
Jo, det är det som är lustigt med den sanna snobbigheten, att den är inte dyr.
Nej, men du ska ju
utan den är, ha tillträde den är omöjlig, till den. Exakt, den är omöjlig att få tillträde till.
Ja.
Men den är inte dyr. Nej, men så, vet du vad vi ska uppmana folk till nu?
Nej.
Tycker jag. Vi ska uppmana människor som precis har blivit kära att åka till Paris i Filip Strömbäcks namn, tycker jag. Eller i ditt och Jennys minne, så att säga.
Ja.
Nej, men därför att det är ju så här. Det är att bli kär i Paris. Jag skulle hävda att någon som har lyxen att kunna säga det är en upplevelse rikare än vad andra är.
Ja, men det är en härlig stad att uppleva tillsammans ju.
Har jag inte berättat än. Det är en av de mest bizarra filmupplevelser jag haft. Alltså, när man trodde att man var i en film. Då sitter jag med en kompis på Rydeback på ett sån här liten enkel bistro och betalar 2 euro styck för vinet.
Mm.
Och så sitter och stämningen är så trevlig. Jag kommer ihåg det, för jag hade röda strumpor på mig till bruna mockaskor. Och jag hade en stor sjal på mig och rock, så här, flera rockar och näsdukar utöver öronen liksom. Och handskarna låg ovanpå huvudet mer eller mindre. Du vet, alltså, det skulle vara så jävla extravagant så att man inte visste. Och ingen brydde sig. Och vi hade så jävla trevligt. Och så säger vi bara, det enda som skulle göra det här bättre är om vi fick lite ostron nu. Och alltså innan den meningen, mitt i den meningen, så kommer det ut en fet, riktigt fet jävla kock med kockhatt, smutsig t-shirt, förkläde, allt i vitt, en fimp i munnen, och drar upp mitt emot, alltså vi pratar 3,5 meter framför oss, drar upp en plåtvägg och så bara är det ett enormt ostronstånd där.
Det här, jag är sjukt dålig på kända parisiener. Vad finns det för några stiliga parisienska män? Jag tänker, den enda jag kan komma på är han, jag kan inte ens uttala det, vad heter han? Zsa Gabor. Zsa Gabor. Zsa Gabor. Zsa Gabor.
Zsa Gabor är ju en död kvinna.
vad heter han med ciggen då? Han som, han sma med ciggen som var poet och skrev musik som har gjort den här...
Ja, men alltså, min nuvarande favoritfransman är Bernard Henri Lévy.
Vad är det för en?
Han är en filosof och författare som är... Och han har hela sitt liv haft skjortor på sig som bara har en trekvartsknäppning, vilket gör att jag gillar honom lite ytterligare.
Ja. Men
han är...
Det är väl typiskt bara franskt att hitta på någon sånt skit.
Ja, och han är en sån här ett fransk socialist som är socialist men lever ju inte som en socialist, om du förstår vad jag, alltså han lär ut som en socialist men
ja,
lever inte som en socialist. Men det han gör, han är väl fast den här killen är snygg och han åker ner till Afghanistan och står i skyttegravarna för att bekräfta sin, för han vill uppleva själv det han skriver om. Och när Ukraina-revolutionen bröt ut så åkte han dit och höll tal inför 100 000 människor och såna grejer. Så han lever det han lär samtidigt som han är våldsamt elegant.
Ja.
Sånt gillar jag.
Det är ju coolt ju.
Ja, och sen har du ju hela Franska akademin som vi var besökte palatset idag.
Jaha.
Och du vet vad man blir när man sitter med i Franska akademin?
Nej.
Ledamot av Franska akademin, självklart. Nej, jag skojar. Det blir man ju också. Men titeln man får är Le Mortal.
Le Mortal, vadå? Odödlig eller den dödliga?
Ja, odödlig. Ja. Odödlig. Ja. Det är ju rätt mäktigt. Man brukar säga, alltså Frankrike är ju den mest monarkistiska republiken som finns. Det är så mycket, det bara regnar ju ordnar uniformer här i Paris dagligen egentligen. Och då vill jag säga alla akademiledamöter, de är både män och kvinnor. Och där tycker jag är lite häftigt att presidenten av Frankrike blir ju, när han avgår, omedelbart ledamot i Franska akademin. Det är något som jag tycker Svenska akademin skulle ta till sig. Att det är lite balt om statsministern, kanske inte Svenska akademin, vi har ju rätt många akademier i Sverige. Så i historie- och vitterhetsakademin så borde ju statsministern kanske bli ledamot på en gång när han avgår.
Ja, till exempel.
Då får han i alla fall en hatt och en sammetskrage som är något att ha.
Fredrik,
mm?
Om du ska ge våra lyssnare ett råd när det gäller en person som på något sätt ska få identifiera det parisianska stiliga, vem ska man då kika på?
Då är det är för mig ett absolut självklart namn, inte så känt för lyssnarna, men jag kan verkligen rekommendera dem att googla den här mannen och bilder på hans garderob framförallt och hans fester och allt möjligt. Det är en person som heter i sitt fulla namn Oscar Dieter Alex von Rosenberg Redé, third baron von Rosenberg Redé. Okay. Han dog 2004. Han var alltså det man kallar för en socialite. Alltså han var känd för att vara ett socialt geni som råkade ha lite för mycket pengar. Ja. Men han bodde i ett palats, som ett gammalt Rothschild-palats i Frankrike. Ja. Eller så, i Paris. Och han, alltså, om du googlar honom på Wikipedia,
ja,
så finns det, alltså en av punkterna på Wikipedia är hans roll som värd. Ja. Under hans liv.
Ja, okej, vad mäktigt.
Förstår du? Han var alltså så otroligt känd som den bästa värden genom tiderna. Och hans, om du kollar, du kan googla, om man googlar då enkelt baron de Red, R-E-D-E.
Ja.
Och så kan du googla skor. Då får du upp en bild på hans skohylla som är den sjukaste skohyllan. Han har 12 par pumps, tror jag. På, i lite lätt olika modeller. Och han klädde sig exceptionellt vackert, umgicks vackert,
ja,
och var nog en av de mest internationella människorna, inte internationella, intressanta människorna som man kunde, internationella också, men intressanta som man kunde känna.
Okej.
Okay. Jag vill citera min, eller våran vän, bokförläggaren. Mm. Hans far sa till mig en gång att en playboy kan vara väldigt intressant under premissen att han erkänner för sig själv och sin omgivning att han är just en playboy.
Och vad svarar en riktig playboy på frågan vid en middag? Okej, vad gör du? Jag vet. Då svarar en riktig playboy. Det jag antar att du egentligen vill veta är, vem är du?
Exakt. Fan, vad snyggt, Phil. Det där, nästan geniförklaring på den.
Så är det väl. Så är det väl.
Så är det, exakt. Och då ska jag läsa upp alltså, väldigt tråkig mening egentligen, men the guest list of his parties was always the creme de la creme of international high society. Och jag ska säga, definitionen av en parisiansk gentleman är baron de Rede. Och det är verkligen värt att googla och läsa lite om honom för alla som lyssnar på oss som är intresserade ur både ett sartuellt och socialt perspektiv.
Spännande.
Ja, väldigt spännande faktiskt.
Jag har två inspirationspunkter som jag tycker att folk ska lägga lite tid på. Den ena är den person som jag försökte, som jag namngav Serge Gainsbourg tidigare. Det är inte jättelångt därifrån, men han heter ju Serge Gainsbourg eller något sånt där.
Exakt.
Och var poet och musiker och så. Han hade ju ett väldigt stökigt privatliv. Det är bara därför, jag kan egentligen ingenting om hans musik, men jag vet att han var ju gift med, bland annat var han gift med Birkin.
Just det.
Som Jane Birkin, den brittiska
skådespelerskan. En absolut världens vackraste kvinnor.
Ja.
Och som är, även, kan vi bara lägga till sartuellt inspirerat The Birkin Bag som
Hermes gör. Exakt. Och det finns ett klipp, nu hittar jag inte det och jag kan inte komma på vad, men det finns ett klipp på YouTube. Googla honom. Det finns ett klipp där han sitter i en tv-sändning, en intervju, med, tillsammans med en amerikansk skådespelerska, tror jag att det är. Och charmar röven av henne live under, när han blir intervjuad. Och röker såklart som en borstbindare under hela tiden.
Ja.
Det är en väldigt intressant och väldigt klassisk, typisk parisianskt poetisk person.
Ja, och det är väl också hela att vara fransk.
Ja, precis, det är att vara fransk, hela det sättet. Ja. Han har säkert liksom haft 100 fruar, det vet jag inte. Den andra är ju Inspektor Clouseau.
Jag håller med.
Rosa alltså,
du menar
Panther.
Peter Sellers.
Peter inte, Sellers i Rosa Panther.
Inte Steve Martin.
Nej, inte Steve Martin. Nej. Nej, Peter Sellers i Rosa Panther. Va?
Ja, det är fantastiskt alltså. Det är också något som alla lite yngre människor idag borde upptäcka de filmerna.
Jag tror inte att de har sett dem, va?
Nej, de är magiska.
Det är ju fullkomligt magiskt, nästan allting. Ser det?
Då har vi alltså ett galleri nu av tre personer.
Ja.
Som vi, tre män som vi tycker figurer. Symboliserar Paris. Figurer. Det är Baron de Rede, Serge Gainsbourg och Inspektor Clouseau.
Ja, det är bra. Ett bra, en bra liten trio.
Ja, jag tycker det är en väldigt fint persongalleri.
Ja. Du, vad ska du göra nu då? Du kommer ju hem snart, hoppas jag.
Ja, kommer hem väldigt snart. Nu ska jag sitta och andas lite efter den här mycket... en av de trevligaste poddinspelningarna vi har gjort.
Mm.
Och sen ska jag sätta mig i en taxi till flygplatsen. Inte roligare än så.
Nej, ja. Fin flygplats har vi inte snackat om det är Charles de Gaulle du flyger från med alla de här tunnlarna, aluminiumgrejerna.
Orly flyger vi från. Och aha, man säger Roissy, inte Charles de Gaulle.
Ja, just det, förlåt. Det är jag som...
Ja. Framförallt på The Jockey Club säger man Roissy.
Ja. Ja, men vi lär oss alltså, så mycket här ju.
Jag sa till någon där inne att vi flög inte från Charles de Gaulle, utan de fattar inte vad jag sa.
Nej.
Men du flög inte från en död människa var liksom så här deras kommentar ungefär. Det...
Ja. Ja. Ja.
Men vi knyter ihop säcken att är du intresserad av stil, och som alla har ju förstått så är stil så mycket mer än bara kläder, så är Paris din stad. Och så tycker jag att ni är underbara som lyssnar på oss, och glöm inte att prenumerera på våra YouTube-kanaler och, eller på vår YouTube-kanal, och likea Filip Strömbäck och Stiljournalen på Instagram.
Mm.
Och så tycker jag att vi gemensamt håller stilen väldigt mycket.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.